Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej alla Läkarpodden-lyssnare. Vi har tillsammans förut spelat in ett avsnitt för Läkarpodden om hypotyreos och hypertyreos. Där finns liksom all baskunskap som man kan tänkas vilja ha om man är intresserad av de här sköldkörtelsjukdomarna. I det här avsnittet så tar vi det ett steg vidare och vi pratar om den debatten som går ganska varm just nu kring medicineringen, inte minst den medicineringen som innehåller grissköldkörtelhormon. Och vi pratar också en del om frustrationen mellan patienter och läkare. Det har varit så enormt mycket skriverier kring sköldkörtelproblem på sistone, Mikael. Varför då?
Jo, därför att det här är ju en stor grupp människor som inte riktigt uppfattar sig bli tagna på allvar. Det är en komplicerad symptomatologi och man tolkar kanske sina egna symptom fel ibland.
Hypertyreos och hypotyreos, det är ju de vanligaste formerna av sköldkörtelproblem, men det finns absolut fler. Mm. Du sa att det var ganska många som var drabbade, det kan man verkligen säga. Nästan 500 000 människor lider av någon av de här sjukdomarna, bara i Sverige.
Ja.
500 000!
Ja, det här är ju en stor endokrin folksjukdom.
Vadå endokrin?
Exakt, och det ska jag förklara vad som det betyder.
Gud vad spännande, men jag vill bara säga att förutom den här 500 000 människor i Sverige som lider av sköldkörtelproblem då, så vet man att mörkertalet är enormt. Och då vill jag veta, när man säger så, det gör man ju ibland, mörkertalet är enormt. Alltså hur stort tror du mörkertalet
ja,
är?
Alltså, det är säkert en 10-20%, så det är kanske upp mot 100 000 personer till som har en dysfunktionell sköldkörtel på något sätt. Man har inte upptäckt den för symptomen är så okaraktäristiska i vissa fall.
Och då kan jag bara säga några symptom. Det finns hur många som helst, men för att ta några av de vanligaste som folk brukar uppfatta. Trötthet, depression, en känsla av att någonting är fel. Otroligt svårt symptom såklart. Väldigt svårt att sätta fingret på det. Man blir kall, men man kan också nattsvettas. Och det som är det där som gör att många upptäcker och börjar undersöka vad det kan vara för fel, det är att man går upp i vikt och har väldigt svårt att gå ner i vikt.
Ja, och så har man då olika idéer till det. Och det vanliga är nog vad det gäller att man går upp i vikt att det finns andra anledningar. Men som vi är människor så undrar man om det inte är någonting hormonellt istället.
Och för en liten grupp så är det snarare tvärtom. Man går ner, kommer inte upp hur mycket man än försöker.
Ja, precis. Men
vi ska prata om sköldkörteln idag. Vi ska reda ut allt, eller vi och vi. Du, doktor Mikael, ska få göra det ordentligt den här gången.
Så gärna. Nu kör vi. Så här är det.
Sköldkörteln alltså. Var börjar vi?
Ja, vi börjar. Nu kommer ju, nu, i synnerhet nu, med den här känsliga tiden, den här eran, det här just nu läget i media gör att man ska trippa väldigt försiktigt och inte säga för mycket. Och det är ingenting som jag tänker göra alls. Jag tänker buffla på som vanligt och förklara verkligen var vi står här någonstans.
Kan vi inte bara börja, Mikael, med att förklara vad sköldkörteln ens är för någonting?
Ja,
om vi börjar där, sen kan du få buffla på hur mycket du vill. Det här väcker mycket känslor, så var försiktig.
Ja, det ska jag vara. Det är så här att vi har hormoner. No shit, säger du då.
Ja, det gör jag faktiskt. No shit, Sherlock.
Vad är då ett hormon? Jo, det är en biologisk substans som produceras på en plats och har effekt på en annan. Vi har insulin som produceras i bukspottkörtel och så funkar det på andra celler och släpper in socker. Vi har adrenalin som produceras i binjurebarken och sen så funkar det på annat plats. Och så har vi sköldkörteln som stimulerar ämnesomsättningen. Vad är då ämnesomsättningen? Jo, det är alla de tiotusentals medicinska eller livsprocesser som finns när vi bygger upp och bryter ner olika ämnen som vi behöver. Det är alltså de sköldkörtelns hormoner styr varenda liten cell i kroppen hur de ska göra. Den stimulerar, det sätter fart på om hormonerna går upp. Och får man brist på dem så saktas det ner. Det här är den enkla förklaringen.
Var sitter sköldkörteln?
Och sköldkörteln sitter på halsen strax nedanför struphuvudet kan man säga.
Så är liksom lite i hålgropen där.
Ja, och lite. Och man kan känna den och ibland blir den förstorad och då kallas det struma. Och struma är enbart en beskrivning på förstorar sköldkörtel. Säger ingenting om hur den fungerar. Det är bara att den är stor.
Ah. Och, men får det effekt att den är större på någonting annat?
Det kan det få. Men i det vanliga alltså i utvecklingsländer, fattiga länder där man har brist på jod, så växer den till på grund av jodbrist. Mm-hmm. För att jod ingår, det är den atom som ingår i sköldkörtelhormonet. Det ingår 4 stycken i T4 och 3 i 3. Vi kommer tillbaka till detta.
Men får jag bara fråga en sak då? Är det därför man ska köpa salt med jod?
Ja, precis. För att man inte ska få bristtillstånd. Och det var ju lite mer påtagligt då. Nu får vi just det ändå. Men det finns ju på andra ställen i världen när man har dåligt med salt och inte med jod förstärkt och sånt där. Så att, men det här är ju ett ämne som vi absolut behöver. Men för att bara avslutningsvis detta med hormoner. Det här styr varenda liten process i varenda liten cell i kroppen. Så att det har stor betydelse är ju tvivelsutan. Men att det blir då, när det blir bristtillstånd så kan det få allehanda symptom.
Alltså, men med sköldkörteln gör detta. Varför pratar vi inte mer om sköldkörteln? Ja, om den styr mycket varenda del av kroppen.
Ja, så och det är många hormoner som gör det. Och sen så kan det samexistera med andra bristtillstånd som vi just i denna dag lämnar därhen. För vi har nog med det här. Men en stor del av problematiken. Och när jag har läst och de senaste artiklar så forskning i Sverige, forskning i Tyskland, forskning i USA och försöker bilda, för man har olika uppfattningar. Och ibland blir det som två läger. Det är som om doktorer och patienter är på olika lag. Mm. Och det är väldigt olyckligt. Och det vill ju vi här i Läkarpodden verkligen förstärka att så inte fallet.
Men är det så då att de som upplever att de har problem, eller inte upplever, de som har konstaterade problem med sköldkörteln har svårt att bli tagna på allvar av läkarkåren?
Ja, i vissa fall. Det som är väldigt viktigt, därför är något som är oerhört viktigt för läkarna, är ju tänk om det inte är sköldkörtelproblematik. Någon har tolkat sina egna symptom åt en riktning och vill ha rätt, för då har man rätt, då förstår man sin verklighet. Så det finns många psykologiska effekter. Jag vill förstå. Det är precis samma psykologiska mekanism som vi kan acceptera att stå och vänta på ett flygplan i 12 timmar bara vi vet vad det är för fel på planet. Vi avskyr att inte veta.
Såklart. Då måste jag bara backa bandet lite grann. Är det inte så, Mikael, att om du har problem med sköldkörteln så är det väl ganska lätt att konstatera det med tester på sköldkörteln?
Ja,
eller?
Ja, ganska lätt är det. Men sen kan man få ibland lite ofullständiga svar, men man kommer väldigt långt i 80-90% av fallen.
Ja, men så det är egentligen bara gå och testa och så får man då konstatera antingen så ligger man långt ifrån problem, eller så ligger man lite närmare problem och så får man väl efter det hoppas att man har en läkare som tar en på allvar.
Ja, verkligen. Så är det ju. Men det finns en problematik här. Hur som helst, jag vill säga det, att när vi pratar om differentialdiagnostik, ett ord som jag har använt några flera gånger och vi ofta återkommer till, det vill säga, vad kan det vara annars? Mm. Om vi skulle läsa den här listan som vi har tittat på som är 50 eller 100 symptom lång, då finns det ju tiotusentals andra sjukdomar som har samma symptomatologi. Och det är vad läkarna från våran sida har att tampas med. Mm. Säg att man säger, jag är nedstämd. Ja, men tänk om det är en vanlig depression som inte har med hormonerna att göra. Då blir det ju fel. Ska jag behandla så att du får giftstruma då för att patienten hävdar att jag är deprimerad på grund av att det är brist av sköldkörtelhormonet.
Mm.
Så, och här ska man inte hamna i en konflikt. Och där vill jag ju också att lyssnarna verkligen ska förstå. Varenda läkare vill ju att patienten ska må bra. Men vi har någonting, och det här låter lite gubbigt eller gummigt eller något sånt där, men man får väldigt tidigt itutat sig på läkarutbildningen. Primum non nocere. Och det är latin för i första hand skada, icke.
Mm.
Så behandlingen ska inte vara skadlig.
Behandla för sköldkörtelproblem, ja, fast det inte finns något.
Vad får man då för bekymmer?
Då får man problem.
Hjärtsvikt, man får hjärtinfarkt, man får osteoporos, urkalkning av skelettet. Det finns en mängd och man lever kortare. Så det är ju inte bara att kasta in en medicin för att patienten vill. Man kör en test. Nu går vi lite händelserna i förväg. Mm. Men man kör tester och man gör det tillsammans med patienten. Inte på grund av att någon kräver att få sin medicin.
Men sen är det en annan sak med just sköldkörtelproblem. Det här råkar jag veta, för jag lever nämligen med en man. Det är vanligare bland kvinnor.
Mycket.
Men jag lever med en man med sköldkörtelproblem.
Hypotyreos har han.
Ja,
underfunktion.
Tack. Underfunktion av sköldkörteln. Vilket gör, och jag råkar veta att det tar också väldigt lång tid att hitta rätt dos på medicineringen. Mm. Och det är ju en superfrustrerande tid såklart, om man inte har en läkare som man känner att man kommunicerar bra med.
Ja. Kommer du till mig så kommer man säga så här, ja, vi har sett prover här nu och vi kan prata lite mer specifikt om proverna strax. Men vi har sett prover nu här på att du har en underfunktion.
Mm.
Nu ska vi behandla den. Vad bra, säger du. Mm. Vad får jag? Är jag bra imorgon eller tar det nästan tills på torsdag? Ja, det är inte riktigt så, utan det tar 6 månader.
Nej, det tar 6 månader innan man kan justera, göra nya tester och eventuellt justera. Så det är ju fruktansvärt frustrerande.
Tid, och man måste låta det ta den tiden, för annars så blir det fel och då hittar man inte rätt. Men justeringarna är inte så stora, men man måste förstå att även symptomen tar tid innan de går bort.
Mm.
Så att det här är, men jag vill ha nu. Ja, det funkar inte så.
Nej, men man önskar ju.
Ja,
du är ju också människa vid sidan av att du är läkare.
Ja, just det.
När du tar av dig den där vita läkarrocken så kan väl du känna likadant.
Ja, precis. Men jag måste då ändå tro på folk som har läst och funderat och samlat. Har en större samlad bild kanske. Då måste man inledningsvis tro på vad de säger. Med detta sagt så har jag ju och du gång på gång pratat om det här med second opinion. Och det visar hur brett det här ämnet
det.
Är. Mm. Är man inte riktigt nöjd? Jag tycker att den här doktorn, han lyssnar inte på vad jag säger. Jag har ett problem. Liksom, och då tänker man, ja men gå till någon annan då. Och så här. Det är viktigt också. Men det här är någonting som är, man ska leva med. Har man en underfunktion så är det sannolikt att det är livslång medicinering.
Mm.
Och då måste man se till att det där blir bra. Och inte slafsar och hafsar över någonting. Och så ska man ha tryggheten att veta. Det var inte något annat.
Exakt.
Man är så fokuserad att det kan bara vara det här. Vem är det liksom som att döma någon för ett brott man inte har begått? Man behandlar med en medicin man inte behövde. Det var en annan orsak till det här. Hur bra är det? Liksom, så att man måste vara väldigt noga med det här.
Men vi kan väl bara konstatera att det här sköldkörtelproblematik är någonting som när man väl har konstaterat det ändå är liksom, det är en lång process att hitta exakt rätt när det gäller dosering. Plus att det kan förändras. Man måste gå varje år och det är förmodligen en livslång medicinering. Men när man hittar rätt så blir det bra.
Ja, det blir det.
Vi har ju konstaterat att det är mest kvinnor som drabbas och oftast så debuterar sjukdomen ungefär i 30-40-årsåldern, va?
Ja.
Visst är det så?
Ja, det kan komma senare också, men det är ofta.
Ja, oftast. Okej, varför får man problem med sköldkörteln?
Det är en autoimmun sjukdom, det vill säga kroppen vänder sig mot den egna hormonproducerande körteln och då fungerar det sämre och då går produktionen ner. Systemet är upplagt som ett feedbacksystem, det är många system som vi har så i kroppen. Hjärnan skickar ett hormon, TSH, tyroidea stimulerande hormon, till fabriken. Och fabriken sitter framme på halsen. Fabriken har till uppgift att göra sköldkörtelhormon. Och det finns lite olika, vi kallar dem T4 och T3. De är, förekommer i olika mängd och olika biologiskt aktiva. Men, och då produceras de. Ja, då svämmar de ut i blodet. Då känner hjärnan av det. Och drar ner på TSH. Och då går produktionen ner. Och då känner hjärnan av det och drar på. Och så går det runt i ett feedbacksystem som man känner av så man ligger på rätt nivå. Men om man är sjuk, om fabriken är trasig, då kommer den ju producera färre hormon eller bilar eller vilken liknelse, färre produkter. Då eldar hjärnan på och höjer sitt TSH för att det här ska funka. Och då kan vi mäta det. Vi har en patient som har kanske normalt eller låga värden av den här produkten, tyroidehormonet, men en hög signal om att producera mera. Då är det lätt att ställa diagnosen. Då är det tydligt.
Men kan det vara liksom, kan det variera? Är det en skala? Det kan vara mer eller mindre tydligt.
Jajamän,
det kan vara liksom starkare eller svagare signaler.
Så är det också. Och inte nog med det, utan det kan variera med infektioner, med hjärtinfarkt. Liksom, det finns andra saker som påverkar ämnesomsättningen. Så att det går inte bara vid ett enskilt tillfälle att ta ett gränsvärde. Får man skyhögt av till exempel TSH och oerhört lågt av de här hormonerna, då är ju saken enklare. Och i många gånger kommer man dit. Men det som det tillståndet då som är det problematiska och den stora gruppen, det är någonting som man kallar för mild hypotyreos eller subklinisk hypotyreos. Och det är samma sak. Det man menar samma. Det vill säga, så vitt vi mäter så verkar det vara ganska normalt, men patienten mår inte bra och uppvisar symptom.
Okej, men kan man inte se att det är lite skevt
i resultaten
då? Jo, det kan
man göra.
Då?
Och då kan man tänka, det här måste jag kolla om så se att det inte är ett problem.
Ja, men hur länge kan man kolla, en månad senare eller ett år?
Några månaders intervall och sånt där.
Ja, så kan man kolla igen.
Ja, just det. Och då ser man så här, vart är det på väg? Och då kan man se, finns det en trend och sånt där. Mm. Till saken hör nu, och jag...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag redogör lite för det här eftersom jag vill berätta om att den senaste studien som är faktiskt en översiktsartikel från Läkartidningen detta året. Uh-huh. Där man beskriver att det på de sista 10 åren har receptförskrivningen av tyroidet, vanligt hormon alltså, sån här som heter Levaxin till exempel.
Som man får om man har underproduktion av.
Ja, syntetiskt tyroidehormon. Och då har det ökat med 50%. Men man har inte...
Oj.
Ja, 50. Men vi skriver ut som bara den. Och vad gör vi det till? Ja, det är inte riktigt säkert.
Men vänta.
Läkarkåren har alltså ökat utskrivningen med nästan 50% av tyroidehormon.
Men då måste det finnas patienter som tar emot det här hormonet.
Ja, man eller? Gör det väl. Ja, och det vet man inte riktigt vilken den här gruppen är. Men en stor del av den här gruppen, tror man då, man har en viss aning om det, är de som har den här milda formen och inte mår bra. Mm. Och då testar man med. Och har det då blivit bättre? Nej, inte speciellt.
Är det här vetenskapligt undersökt?
Ja,
man kan
ja,
se
ja,
att
ja,
vi har skrivit ut mer.
Det finns.
Och då får man väl gissa att det inte har varit sköldkörtelproblem då?
Ja,
eftersom medicinen inte
ja,
gör någon
skillnad. Eller så är det fel medicin. Jag vill ju ha gris sköldkörtelextrakt. Det är det som är min medicin. Alltså man brukar säga, det heter NDT.
Är det den här gris som det har varit så enormt mycket debatt om på sistone? Okej, ska vi ta den?
Ja, den heter Natural Dissected Thyroxin. Det är alltså ett frystorkat, kan man säga. Ett torkat, och det finns från gris och det finns från ko. Och det används
ett torkat sköldkörtelhormon.
Ja.
Som man har tagit från dessa djur.
Ja, just det. Och utvunnit det i en torr form då, som man kan ta.
Och då tar man den i tablettform, eller hur funkar det?
Ja, och det får man inte i Sverige. Utan det är,
var får man det då?
I några andra länder. Det är tillåtet i USA, det är tillåtet i Tyskland. Jag tar bara några exempel. Men i Sverige har vi det inte, för det finns inget vetenskapligt stöd. Nu reste sig 10 000 personer med hypotyreos upp medan de lyssnar på det här. Och hojtar, det finns det visst. Det finns det visst vetenskapligt stöd. Och här går alltså meningarna isär vad som är vad. Behandlingen består i 80-90% av fallen av att behandla med T4. I vissa fall så blir man inte bättre. Och symptommässigt, man kan mäta sig att proverna ser nu bättre ut och sånt där. Men jag mår inte bra. Och så kör man, ja men då kör vi så här en några månader till. Kör några månader till, ja, händer ingenting.
Man kanske ökar dosen till exempel.
Ja, till exempel. Och så här, man kommer inte fram. Jag vill ha T3, säger någon. Eller så säger doktorn så här, hörde du, vi ska pröva med liotyronin till exempel. För det är T3s namn.
Det är inte Levaxin.
Nej, det är T4.
För det är 4. Ja. Okay.
Och så här, men
är det samma medicin? Är det en annan medicin?
Ja, det är en annan medicin.
Vad är det för skillnad?
Ja, det är de olika. Den ena har 3 jodatomer i sig och den andra har 4.
Okej, okay, men jag menar... Ja,
det är inte samma. Det är olika. Men den som är mest biologiskt aktiv är T3.
Varför är man mer benägen att skriva ut den T4, alltså Levaxin, än T3.
Därför att det här är praxis. Det finns fantastiskt vetenskapligt stöd.
Den är bättre. Den första man skriver ut ska vara bättre.
Absolut, tveklöst. Okay. Det funkar hur bra som helst, men inte för alla.
Okay.
Jag vill hålla det här hela tiden. Att i de många fallen så är det här, det är helt vedertaget, världen över, T4, alltså Levaxin säger jag, det är ett egen namn. Det finns ett annat namn också.
Man börjar alltså med T4-medicinen som vi kallar för Levaxin här, fast det är ett eget namn. Och sen så, om inte den funkar, så går man över på T3-medicinen då, som heter någonting annat.
Ja, liotyronin.
Okej, och då undrar jag så här, har liotyronin, alltså har T3-medicinen fler farliga biverkningar? Eller för varför drar man inte på den på en gång så man bara kan konstatera, så att det går lite snabbare för patienten?
Dels för att det är inte så vedertaget och det funkar alldeles så bra i de flesta av fallen. Mm. Men det är olika och det blir besvärligt. De har olika halveringstider. Nu börjar det bli komplicerat. För om man har T4, du ger en medicin som har en koncentration som bryts ner på en vecka, säger vi. Så här, nu gör det lite enkelt, för vi ska inte fastna i farmakologi här. Mm. Men om den ena medicinen bryts ner på en vecka och den andra på en dag, då blir det lite trixigt med doseringen. Då ska man ta det en och sen ska man dribbla med det där. Så då drar man sig för att börja där.
Okej, okay, så man börjar med T4.
Ja, och men funkar inte det riktigt, då lägger man till. Men till saken hör också att T4 blir T3 inne i kroppen. Vi har enzymer som gör det. Och det är ju lika som jag tidigare sagt. Det är så många hormon fungerar. Det är så hela koagulationskaskaden fungerar. Det finns mängder av biologiska processer. Man har en ganska inaktivt ämne som susar runt. Vi har tusentals sådana här i kroppen. Och sen när man behöver det, då aktiveras det. Av ett enzym.
Kroppen är ju fantastisk.
Ja. Och då, det är så hela koagulationssystemet med tusentals olika koagulationsfaktorer. Alla är beredda att bara klotta igen och det gör de inte. Förrän de kommer träffa en skadad cell inne i ett kärl. Och så drar det igång. Likaså här. Här kommer T4 susandes i blodet. Och sen så kommer ett enzym och klipper om bort den en jodatom och plötsligt vart det T3. Mm. Och då är den aktiv på ett annat sätt.
Ja, men det förstår jag. Men där vi egentligen, där jag känner att det bränner till ordentligt, det är egentligen inte mellan T4 och T3 så mycket.
Nej.
De medicinerna.
Nej.
Utan där jag känner att det bränner till ordentligt, det är den här lite nyare medicinen, gissar jag att den är. NDT.
Ja. Ja, den har funnits och den är ju accepterad. Men,
varför är den inte godkänd i Sverige?
Man kan få den på licens. Och då ska man komma till en läkare som är så familjär så säger, med de här preparaten, så säger, nu måste man skriva en licensmotivering. Man måste sätta sig ner och skriva, jag har en patient som inte mår bra med insatt medicinering och vi har hållit på i flera år med den här och det hjälper inte, patienten har fortfarande symptom och därför måste jag nu motivera att vi ska skriva ut den här medicinen. Och så ska det här skickas in till Läkemedelsverket som ska säga, ja det är okej, det där verkar ju bra, ni får göra det här. Och det här blir, men det finns ju väldigt dåligt vetenskapligt stöd.
Men det är inte så pass farligt så att Läkemedelsverket säger absolut inte, det är ju livsfarligt.
Ja, men man har sagt det och då säger man så här, det är kvaliteten på det där. Mm. När man, det finns ju såna här ämnen på nätet och då kan du allt ifrån 0 till 100. Det finns ju bantningspiller där det här ingår. Mycket, mycket oseriösa. Piller som innehåller mycket, piller som innehåller lite. Du har ingen aning. Mm. Vad de innehåller. Sen finns det andra.
Men det är ju farligt, tänker jag, när du säger farligt. Att det är liksom bantnings.
Men det här är ju, sköldkörteln är ju verkligen inblandad i ämnesomsättningen, så vill man bara gå ner i vikt så kan man ju missbruka det här. Det funkar alldeles utmärkt.
Med risk för att man får en massa andra biverkningar.
Och hjärtinfarkt, ja. Precis. Giftstruma, utstående ögon, vad du vill.
Mm.
Så att det kan man ju få. Men alltså, det är ju biologiskt oerhört aktiva substanser. Men då är det så här att då finns det ju då hyfsat kontrollerade tabletter med det här torkade grissköldkörtelextraktet. Ja.
Mm.
Och då så har man gjort studier på studier och jag kan hänvisa till en mängd studier här där man säger att ja, det blir ingen skillnad. Och man kan i en färsk metaanalys, jag läser innantill, en metaanalys när man slagit ifram, när man slagit samman en mängd kanske 100 eller 1000 studier och kollar på effekten. Och då hittar man ingen effekt. Men då säger då de motståndarna, de som varit så agiterade nu här senast i pressen, det har visst effekt. Jag har läst en studie där alla blev bra.
Mm.
Och ja, men hur kommer det sig att det bara finns en sån? Eller få, när det finns i alla fall 100 som visar att det inte har effekt. Och det här är dilemmat. Jag har ju sett det här så enormt många gånger. När man gör 10 studier och ska bevisa att en medicin har effekt.
Mm.
Ja, de har inte en effekt. De publiceras aldrig. Men den 11:e studien visade en 1% förbättring av någonting. Då är det bara den där 11:e studien som produceras, som presenteras. Men de andra
av läkemedelsföretaget själva,
ja,
naturligtvis.
Ja, av det så här. Och då tittar folk, här har jag en studie. Mm. Det står ju.
Men det kan man säga å ena sidan. Å andra sidan, doktor Mikael, så är du den som har sagt flera gånger om placebo, om sockerpiller funkar för dig, kör.
Ja.
Jag har inga problem med det. Om det får dig att må bättre, varsågod. Och då är egentligen den enda relevanta frågan om det här gris- och kosköldkörtelhormonsmedicinen. Om den kan skada på något sätt. För kan den inte göra det, då är det väl bara låta de som vill ha det få det. Om de mår bättre av det.
Precis, jag håller med dig. Men den ger hjärt-kärlsjukdomar, den ger förmaksflimmer, den kan ge hjärtinfarkt, den ger urkalkning av skelettet. Detta vet man säkert.
Mikael, du pratade ju förut om att det är rätt svårt att hitta liksom exakt rätt balans när man ska hitta liksom hur mycket medicin.
Ja, det tar lite tid.
Det tar ganska lång tid.
Ja, det tar. Det
och då tänker man sig så här att under tiden man har alla de här symptomen, det är ju fruktansvärda symptom. Och det är så många olika. Det är ju tröttheten, det är sömnlösheten, det är... jag vet inte, man kraschar tidigt på dagen, man är deprimerad, panikattacker, det är liksom svårigheter att ta djupa andetag, dålig kondition, det är så mycket symptom.
Ja, det är det verkligen. Det är det som
skitjobbigt om vi ska vara ärliga för den som är drabbad.
Och man vet faktiskt inte att alla de här nu kommer från att det är en underfunktion.
Nej,
men det kan ju göra det. Det kan.
Men då undrar jag så här, så att det är jobbigt som bara den såklart när man ska försöka hitta rätt balans i medicineringen. Men kan det vara farligt att ligga lågt?
Det var väldigt bra att du tog upp den frågan, för den är specifik, konkret och svaret är ett rungande ja. Det är det.
Är det?
Ja, för gravida. Då för att det blir inte bra för fostret. Man kommer få ett utvecklingsstört barn om man har en hypotyreos under graviditeten.
Det är men vänta, om man inte ens vet det då? Ja. Om man inte vet att man har en underfunktion av sköldkörteln och så blir man gravid?
Ja, då, det kommer man ju kolla upp då, naturligtvis.
Vad gör man det? Är det någon automattest när man blir gravid? Jag vet inte om jag minns att de gjorde det, men det kanske de gör.
Om du har, det man tar det på väldigt fri misstanke, om man säger. Nu har vi ju pratat om det här med det som vi kallade för subkliniskt eller den milda formen.
Ja, ja.
Och då kan jag säga att labbmässigt är, då har man ett TSH mellan 5 och 10. Nu säger jag några siffror här, men det känner alla igen som har varit
som är drabbade, men ja. om jag är orolig.
Ja, och då kommer man, om man tycker att jag har en del symptom som skulle kunna, då tar man och kollar det där direkt. Och där ska man vara väldigt frikostig med behandling under en graviditet och vara väldigt noga. Och man bör faktiskt, alltså tänka det, har man en person i fertil ålder som håller på och funderar kring eller försöker skaffa barn och sånt där, så är det är viktigt att man inte har en underfunktion. Det vet läkare, och här ska man vara, och då ska man behandla så man får ner ett sånt här TSH-värde till under 5 räcker inte, utan det ska nog vara under 2,5. Och det är inte i patientens sak att hålla de här siffrorna i huvudet. Men jag vill bara betona det.
Men om man är det minsta ja, orolig, om man går in och kollar alla symptom och man känner minsta orolig för att man skulle ha underfunktion av sköldkörteln, och kanske till exempel om man vet med sig att man har en förälder som har en underfunktion av sköldkörteln, är det ärftligt?
Ja. Det.
Då kanske man ändå ska påpeka det om man försöker bli gravid och träffar en barnmorska eller någonting.
Right on. Jag är helt med dig. Jag tycker det fullständigt. Absolut, det är så. Och det finns andra prover också man kan ta. Det finns antikroppar och grejer. Vi kan inte gå in på djupare, men det finns specialprover som talar för att det är autoimmunt utlöst. Mm. Och är det så, och man har andra kanske sådana sjukdomar, en diabetes eller något sånt där, så allt talar starkt för att kolla detta. Vi inför en graviditet. Man har diskuterat att köra en allmän screening, men mig vetligen så gör man inte det. Men man är väldigt lyhörd för att det finns det här som du beskrev då.
Mm.
Så att det är en viktig faktor.
Men då måste jag fråga också, om man har överproduktion.
Ja, en hypertyreos.
Exakt. Ja. Men kan det vara farligt? Behöver man kolla det också?
Om man har symptom så ska man naturligtvis kolla det.
Ja, men jag menar just under graviditeten.
Då är det nog inte specifikt lika farligt för fostret med en överproduktion.
Mm.
Men däremot om man ska behandla, för att göra en lång historia kort, så behandlas ju en överproduktion med mediciner som... Man kan behandla med operation, men det finns ju risker med det när man opererar. Men man kan behandla med radioaktivt jod, och man kan behandla med andra mediciner som är olämpliga om man är gravid. Kort och gott, en överproduktion går ut på att man tar bort produktionen och sen så ersätter man. Så man skapar en underfunktion som man sen ersätter.
Är det så man behandlar överproduktion?
Ja.
Men det finns inga operationer man kan göra för underfunktion?
Nej.
Nej? Ja, det finns ju så mycket man kan säga om det här. Är det någonting som du vill liksom avsluta med, Mikael?
Ja, verkligen. Jag tycker det här får man försöka så mycket man kan att komma på väldigt god fot med sin patient. Och jag säger det här till mina kollegor. Och naturligtvis så är ju målet att både patient och doktor ska vara överens om planerad behandling. Men kom ihåg att i en så här komplicerad symptomatologi och ospecifika symptom som man väldigt många gånger har, så allt är inte hypotyreos, även om mycket är det. Så man vill ju inte att man behandlar fel sjukdom. Så därför måste man ju vara noga med användandet av de här medicinerna. Men någonting som jag tycker vi som läkarkollegor kan göra, det är att vi kan göra tester. Man prövar med T3, man kan till och med pröva med licenspreparaten 3 månader, 6 månader och sen göra utvärderingar. Helt klart att det behövs mer studier. Långtidseffekter vet vi väldigt lite om. Mm. Vi vet om livsfarliga biverkningar vid överbehandling, såsom förmaksflimmer, som man kan få stroke av, och vem vill ha det liksom. Sådär. Men man ska göra det här tillsammans. Det är mitt slutliga budskap.
Tack så jättemycket för det, Dr. Mikael. Hoppas att ni som har lyssnat känner er nöjda med det som Mikael har berättat. Ni vet att ni alltid kan komma i kontakt med oss. Ni kan till exempel gå in på Läkarpoddens Insta eller så kan ni mejla på läkarpodden@tv4.se. Var rädda om er och framförallt var rädda om varandra.
Kram så mycket.
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.